Du lyssnar till en podcast från församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Och jag som säger hej och välkommen till dig. Jag heter Gert Torstensson. Jag är pastor i församlingen. Vi studerar som bekant första Korintierbrevet tillsammans. Och det här är den 11:e delen i den predikoserien. Idag när jag spelar in det här avsnittet så är det Valborgsmässoafton 2025. Så då vet du ungefär hur mycket jag vet. Innan vi fortsätter läsa från det 4:e kapitlet där vi var, så tänkte jag att vi bara ska repetera lite grann av det som vi talade förra avsnittet. Just det att Paulus ser sig som en förvaltare av Guds hemligheter. Han har alltså blivit betrodd det här uppdraget att likt en tjänare med ett speciellt ansvar noggrant och uthålligt förse församlingen med vad den behöver. Och därför har ju inte Paulus sin främsta lojalitet mot korintierna i det här fallet, utan det har Paulus mot Gud som har kallat honom. Det är inför honom Paulus ska stå till svars. Det är inte inför korintierna, det är inte inför deras tyckanden och skiftande åsikter. Det fanns ju som bekant kritik mot Paulus, inte från alla men från somliga i Korint. De tyckte att han framstod som svag och kanske inte heller som den mest intellektuella i sin framtoning. Det var ju det här som de vishetstörstande korintierna verkligen önskade och suktade efter. Och i det här sammanhanget så tar då Paulus en ny bild eller en ny metafor. Metaforen av en domstol. Paulus, han känner sig anklagad. Och han säger till korintierna att de inte ska döma vare sig honom eller någon annan i förtid. För det kommer en dag när Herren kommer tillbaka, när Jesus kommer tillbaka. Då ska allt det där som har varit dolt, det ska tas fram i ljuset. Så det är Herren som har makten att döma och tillåtelsen att döma. Och Paulus, han överlämnar sig i hans händer. Korintiernas domar, de skapar bara oro i församlingen och i lägret. Och de stör friden. Så i fortsättningen är Paulus skarp i tonen, får vi säga. Han tillrättavisar korintierna, för de har blivit sturska och de tycker sig redan kunna det mesta och ha det mesta. Och enligt dem själva så har de nått upp till vad de tror är ett moget kristet liv. De har satt sig på sina höga hästar och de fäller sina utlåtanden och sina domar. Om exempelvis Paulus. Och Paulus och de andra apostlarna, de står helt i kontrast till korintierna. De är som om de vore de sista. De dödsdömda och de som har blivit ett skådespel för världen. Det här är ju taget ur en bild hur det var när en general återvände till staden. Efter att ha vunnit en seger på stridsfältet, då verkar det närmast vara så att korintierna tror att det är de som marscherar först i det triumftåget. Men det som korintierna inte har förstått, det är den korsets teologi, om jag får använda det uttrycket, som Paulus predikar. Paulus, han uppträder inte som någon kung och han behandlas definitivt inte så. För att följa Jesus och gå i hans fotspår, det innebär inte någon dans på rosor i den här världen. Har inget löfte med sig om ett ständigt lyckorus. Utan att följa Jesus här och nu, det innebär i många stycken kanske försakelse och umbäranden och en kamp. Just den här kampen att också då som Jesu efterföljare ta sitt kors upp på och följa Jesus. Så det här är en riktig uppgörelse med korintierna. Med det sagt så ska vi läsa nu vidare ifrån det 4:e kapitlet. Och jag läser ifrån vers 14 och jag läser till vers 16 till att börja med. Jag skriver inte det här för att få er att skämmas utan för att förmana er som mina älskade barn. För även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag, bli mina efterföljare. Efter då den här förhållandevis sträva tonen från Paulus i de föregående verserna så förändras den nu. Och han förklarar hur han vill förhålla sig till korintierna. Han vill förhålla sig till dem som en far förhåller sig till sina barn. Han talar till korintierna som till sina andliga barn. Och det vet vi att alla som har uppfostrat barn, det vet att det kräver både en stor portion kärlek och omsorg samt tålamod och tydlighet. Och här då så återkommer det här ordet som vi tidigare har talat om, det som i Folkbibelns översättning här 2015 översätts med uppfostrare. Det vi känner igen från vårt ord pedagog. Med risk för viss upprepning så var ju det var ju brukligt att i hushållet fanns då en slav eller en tjänare som hade till uppgift att lära och uppfostra barnen vad vi skulle kunna säga vett och etikett eller att se till att de skötte sig på ett sedligt sätt. De kanske följde barnen till skolan, de följde dem till idrottsplatsen för att se till liksom att de skötte sig och inte skämde ut familjen. Nu säger då Paulus att det finns gott om sådana uppfostrare, pedagoger. Men Paulus han ser sig mer som mer än en sån pedagog eller uppfostrare. Han ser sig som deras andlige far. Han är inte bara anställd som har en uppgift att utföra utan han är deras far som har fött dem till liv genom att han har predikat evangeliet för dem. Detta evangelium som är en kraft till frälsning för var och en som tror. Jag vet att både i den judiska och den romersk-grekiska kulturen så ansågs ju barnuppfostran som ett av fädernas viktigaste ansvar. Fadern hade en självklar auktoritet i hushållet. Och det här faders idealet det var ju viktigt. En god far uppfostrade sina barn givetvis på grund av kärlek men också då i ren självbevarelsedrift för att inte själv bli utskämd genom att hans barn betedde sig illa. Och nu menar Paulus att det är faderlig omsorg korintierna behöver. De behöver inte flera uppfostrare. De behöver inte fler vishetslärare som inte har den här vad ska vi säga, familjära kopplingen. Utan det var sannoliken inte så att de led någon brist på lärare som var villiga att undervisa dem. Det fanns gott om dem men de saknade däremot någon som i kärlek kunde fostra dem. Och visa dem vad det innebar att följa Jesus på riktigt. Det var ju därför det hade blivit såna här partibildningar och konflikter i församlingen. Och här hävdar Paulus sin särställning. Han hävdar sitt apostoliska mandat. Och han förväntar sig det förtroendet av korintierna. Han hävdar sin särställning framför andra lärare där i Korint. Just på grund av att han har blivit som en far för dem. Han var ju den som först presenterade Jesus för dem. Och därför vill han också ha tillåtelsen att fostra dem. Han vädjar till korintierna att ta honom som ett föredöme. Det där är ju också någonting som är känt för alla som har varit i den funktionen och rollen att fostra barn, att barn inte lär sig främst genom vad vi säger utan tar efter det vi gör. Det är likadant med en god lärare. En god lärare utmärks ju inte minst av att själv vara ett gott föredöme. Så är det ju fortfarande. Våra liv är vårt största och bästa vittnesbörd. Men på den tiden var det om än ännu viktigare att agera som föredöme av flera skäl. För det första så var ju inte läskunnigheten speciellt stor. Människor lärde sig ju inte främst genom att inhämta sin kunskap på egen hand, genom att läsa och studera, utan man var ju i många stycken beroende av andras kunskaper och andra människors inflytande. Vi i vår tid, vi tar det ju för givet att vi har en egen bibel, vi läser den på egen hand och vi ber den helige ande hjälpa och vägleda oss. Men här lärde man sig nästan uteslutande genom att se på andra, lyssna på andra, följa andra. Sen ska vi veta för det andra att det fanns ingen tidigare kristen tradition eller en tradition av kristen tro i Korint, för att ingen där hade säkerligen varit troende mer än kanske 3-4 år på sin höjd. Och för det tredje så fanns det heller inte, så vitt vi vet vid den här tidpunkten, några nedskrivna evangelier eller andra kristna texter som kunde vägleda dem. I alla fall inte i någon större utsträckning. Det här ordet efterföljare som Paulus använder i slutet av vers 16 är på grekiska ordet mimetai. Och det har en djupare innebörd än att bara ta efter eller försöka imitera, utan mer av att de som följer ska integrera det de ser i sitt eget liv, alltså göra det de ser till sitt eget, att på ett naturligt sätt själva leva det liv som i det här fallet Paulus lever. Jag vet att det kristna livet, det handlar ju inte om att försöka härma eller att försöka efterapa, försöka göra likadant, utan tanken är ju att våra liv ska förvandlas, omformas, förändras. Det kan ju vara lite klurigt kanske att inse skillnaden där emellan. Men jag tänker på hur det var när profeten Hesekiel blev kallad. Han fick se en bokrulle. Gud visade honom en bokrulle. Och den bokrullen var fullständigt fullskriven. Det står att det stod både på insidan och på utsidan om den. Och där stod ju då vad budskapet från Gud var och att profeten skulle förmedla det till folket. Men så får han den här uppmaningen att äta upp bokrullen. Och det är ju en bild på att bli ett med sitt budskap. Jag tänker ofta på det som förkunnare, så kan man ju också läsa mycket, och det ska man ju göra. Jag är en förespråkare för mycket läsning. Men det handlar också om att inte bara ta det man läser och det man tycker är bra och så, och bara förmedla det vidare, utan det, man behöver bli ett med det som man får sig till livs, så att säga. Det är inte bara att ta över det och presentera det vidare, utan det måste bli integrerat med en själv. Man behöver så att säga äta bokrullen. Och det är där det utgör en väldigt stor skillnad. Jag tror faktiskt att vi kan ta den tiden och läsa det där ifrån Hesekiel. Hesekiels första kapitel. Du kan slå upp det. Och jag läser ifrån vers 8 några verser där. Tycker det är väldigt talande där. Det står från vers 8: men du människobarn, hör vad jag talar till dig. Och då är det ju Hesekiel som får det här. Var inte upprorisk som detta upproriska släkte. Öppna din mun och ät vad jag ger dig. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig. Den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där stod skrivet sorgesånger, suckan och jämmerop. Han sa till mig, människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp bokrullen och gå och tala till Israels hus. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sa till mig, människobarn, mätta din mage och fyll din buk med rullen som jag ger dig. Jag åt och den var söt som honung i min mun. Vi märker ju här att det innehållet och det som stod skrivet i bokrullen, det kanske inte var det roligaste och det mest sockersöta. Det var jämmerop, det var suckan och sorgesånger, men ändå så smakade det sött som honung i profetens mun. Och det är ju så att Guds ord är ju i alla avseenden gott. Men det handlar om att tillgodogöra sig det på ett sådant sätt att det blir integrerat med ens eget liv. Och Paulus, han menar att korintierna nu då inte bara har att försöka efterapa Paulus i hans levnadssätt, utan göra det till sitt eget, att integrera det i sina liv. Och nu läser jag resterande verser i det fjärde kapitlet. Jag tar dem i ett svep nu från vers 17. Det står det så här. Just därför har jag sänt er Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren. Han ska påminna er om mina vägar i Kristus Jesus, det jag lär ut i alla församlingar överallt. Några har blivit självsäkra, för de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill, och då får jag veta hur det är. Inte med orden, utan med kraften hos dem som är upplåsta. Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset? Eller med kärlek och en mild ande? I de här verserna så ställer ju Paulus uttryckligen korintierna inför ett val. Helst skulle ju Paulus vilja komma själv, men eftersom han inte kan åka till Korint just nu så skickar han istället Timoteus. Och det är ju härligt att lägga märke till att han kallar Timoteus nu då för sitt älskade och trofasta barn i andlig bemärkelse. Det här är ju helt i linje då med den metafor som Paulus har tagit om sig själv som en far. Det förhållande som han också vill ha till korintierna. Och med det sagt så säger han ju också att Timoteus, till skillnad från många i Korintien, har tagit emot Paulus som en andlig far. Han är trofast och han är älskad. Och han har också integrerat Paulus livsstil i sitt eget liv. Det är ju uppenbart här att Paulus litar på Timoteus och har ett särskilt nära förhållande till honom. Det finns ju två brev i Nya Testamentet som Paulus adresserar just till Timoteus. Tillsammans med Titusbrevet så brukar man kalla dem där för pastoralbreven. Vi kan ju faktiskt ta den tiden att se hur han inleder båda dessa brev. När Paulus skriver det första Timoteusbrevet så står det så här inledningsvis. Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår frälsare och Kristus Jesus, vårt hopp. Till Timoteus, mitt äkta barn i tron. Och likadant i det andra Timoteusbrevet så inleder Paulus på ett liknande sätt. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd att förkunna löftet om liv i Kristus Jesus. Och så står det, till Timoteus, mitt älskade barn. Så gentemot Timoteus så stod Paulus på ett andligt sätt i förhållande till honom som en far. Och det går ju inte att ta miste på här att lägga med se hur Paulus verkligen uppskattar Timoteus. Nu då så är det väl förmodligen så att Paulus befinner sig i Efesos när han skriver det här. Och så skickar han Timoteus till Korint. Och då verkar det ju absolut så att Timoteus uppdrag inte handlar om att förmedla en rad lärosatser, utan mer om att lära ut och påminna korintierna om hur Paulus har vandrat trons väg, alltså hur han lever sitt liv. Det står ju här i det vi läste, om mina vägar i Kristus Jesus, skriver Paulus. Man skulle kunna uttrycka det här som en kristen livsstil. Att leva som en kristen betyder att leva annorlunda. Och korintierna behövde sannoliken en vägledning för att leva kristet i vardagens alla bestyr. Paulus vill alltså hävda att det finns en gemensam kristen livsstil. Det här är någonting som han lär ut överallt i de olika församlingarna. Och det gör han ju då främst som den andlige far han är. Han är inte någon uppfostrare eller någon lärare, utan han är deras far, och av kärlek till de församlingar där han finns så lär han ut trons väg. Och på det sätt som vi som Kristi lärjungar ska följa Jesus och leva i vardagen. Men samtidigt skulle man ju också kunna säga, även om Paulus nog inte skulle liksom, han skulle nog kunna ta den smäleken också, men han gör det ju egentligen på ett sätt också i ren självbevarelsedrift. För att han vill ju inte att de församlingar som han har grundat och som har honom som andlig far ska bli kända för att leva kötsligt och leva oandligt. Utan han vill ju att också på samma sätt som han är ett föredöme, så vill han ju att församlingarna i sin tur ska bli ett exempel, ett föredöme som andra kan följa efter. Så nu manar han de största korintierna att ödmjuka sig, att de ska få bli svaga, att inse sitt behov av vägledning. Det har ju redan deras andlige far visat vad det innebär att identifiera sig med en korsfäst Kristus och vara beredd att avsäga sig både status och makt och rikedom. Korintierna har ju, som jag tidigare sagt, närmast en föreställning om att kristen tro är en väg till ovannämnda saker. En väg till status, en väg till makt och rikedom. Och om de får säga det själva, så tycker de ju att de redan är framme och hävdar sin fullkomlighet. Samtidigt då som de har dömt ut Paulus, då de tycker att hans liv snarare visar på brist än på styrka och framgång. I vers 18 så framgår det ju att korintierna, eller åtminstone en del av dem, har fått för sig att Paulus inte ska komma till Korint mer. Men Paulus betygar att han har för avsikt att göra det, för att på ort och ställe möta sina kritiker. Vi förstår ju här att den här kritiken är inte någonting som förekommer i utkanterna och är perifer, utan kommer från den inre kretsen, och det här hotar ju hela arbetet i Korint. Men då ska de som har talat om Paulus få komma att tala med honom. Och då ska det visa sig, säger Paulus, hur det är med deras stora och stolta ord. Han är inte intresserad av deras vältalighet och hur det står till med den saken, om alla deras många ord och fraser, utan han är mer intresserad av hur det står till med deras andliga styrka. Det är så att sann kristen tro är ju inte en ideologi eller ett batteri av lärosatser. Det är heller inte ett sätt att argumentera eller någon slags viss kristendomstolkning, utan det är inte frågan om att diskutera och tycka, utan det är frågan om kraft. Det är frågan om en uppstånden Jesus, det är frågan om den helige ande, och det kommer ju att visa sig när han kommer, att om den anda som de utstrålar kan hjälpa människor till tro. Kommer Paulus få se den Guds kraft som frälser och den Guds kraft som upprättar och som hela människor när han kommer till Korint? Det är ju det som är den verkliga frågan. Guds rike har ju kommit till dem. Men Guds rike handlar ju om handlar ju inte om någonting annat än andens närvaro och andens kraft. Och det är ju den här kraften som den utgår ju från och blir aktiv genom förkunnelsen av evangeliet om en korsfäst Kristus. Någon annan kraft finns inte och är det inte tal om. Ja, så har vi då kommit fram till vers 21. Den sista versen. Och nu rullar Paulus över bollen till korintierna. Han undrar egentligen hur de vill ha det. Å ena sidan här märker vi hur Paulus sätter hårt mot hårt. Å andra sidan så kommer han att möta dem med mildhetens ande om de vänder om. Han pekar inte ut någon särskild person utan han vänder sig egentligen till hela församlingen. Det är ju inte bara några som har gjort fel utan det finns ju andra som borde ha reagerat men som helt enkelt tagit ett steg tillbaka och låtit bli och bara sett på. Så bara om vi skulle sammanfatta de här verserna som vi har läst här idag så kan vi säga att vers 15, det talar om att Paulus har ett apostoliskt uppdrag. Han är grundare för församlingen i Korint. Det är han som har fört dem till Kristus genom att först predika evangeliet för dem. Och i vers 17 så ser vi att Paulus både har en apostolisk myndighet och förväntar sig bli bemött utifrån den och att han har ett apostoliskt förtroende. Och i vers 19 så ser vi också att han, när han kommer så tar han sig också rätten att göra en apostolisk prövning. Hur det står till med dessa personer. Om det är ande och kraft eller om det bara är ord. Så korintierna har helt enkelt ett val. Behöver faktiskt ställa in sig i ledet igen, om jag uttrycker det så. Om vi ska överföra någonting av det här in i vår tid så kan vi ju påstå att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Vi lever i en idolkultur som egentligen lär oss det här att ständigt bedöma och ha synpunkter och åsikter och tycka en massa och rösta på den som är bäst eller den som är sämst. Och även i kristna sammanhang så kan vi ju bli besmittade och det går till ungefär på ett liknande sätt. Och det, så är det om vi nu ska relatera lite grann till hur det var i Korint så kan det ju vara så att också förkunnare blir utsatta för andras tyckanden och jämförande. Då menar ju inte det förstås att det inte ska förekomma en prövning av förkunnelsen och av det som sägs så att den givetvis ska vara i överensstämmelse med Guds ord. Men som förkunnare så kan det vara lätt att känna sig i den här jämförelsen, känna sig utdömd och uträknad. Och allt det här det kan ju leda till att hamna i antingen det ena eller andra diket. Det ena diket skulle ju då kunna vara att man går under för den pressen och det andra diket skulle ju vara att man fiskar efter andras gillanden och bekräftelser. Om vi tänker på Paulus när han blir utsatt för den här kritiken och de här domarna och bedömningen och tyckandena och åsikterna i församlingen i Korint. Så en möjlighet skulle ju vara att nej, nu struntar jag i det här och nu vill jag inte vara med längre. Eller det andra diket skulle ju vara att han åker till Korint och försöker att bli omtyckt och bli gillad. Men det vi också ska lära oss av den här texten det är att en herrens tjänare inte slavar under människors tyckanden utan står ju ytterst sett i Guds tjänst. Givetvis av nåd, inte på grund av egna förtjänster utan på grund av stor, stor, ofantlig nåd. Och det innebär ju att som såningsman eller som byggnadsarbetare eller som en förvaltare, vilken bild du nu väljer och föredrar, ytterst sett få sin bekräftelse av Herren själv. En Herrens tjänare behöver vara förvissad om vem han eller hon tjänar. Sedan är det ju så att församlingen givetvis behöver lära sig att uppmuntra sina ledare och sina förkunnare. Och givetvis så bör ju det ske i motsatt riktning också. Det känns alltid lite konstigt att kanske tala om det här, för man nästan känner att man talar i egen sak. Men det här är ju också en del av Bibelns budskap. Vi kan ju i det här sammanhanget läsa ett par verser ifrån Hebreerbrevets sista kapitel. Hebreerbrevets sista kapitel består av en mängd förmaningar eller riktlinjer till den kristna församlingen. Apropå nu då en kristen och sund livsstil och livsföring. Och bland annat så förekommer det ju också ett och annat ord där om församlingens förhållande till sina ledare. I vers 7 så står det så här: tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. Här ser vi återigen att det inte bara handlar om orden utan livet. Att leva i enlighet med orden. Att budskapet så att säga har blivit integrerat i en livsstil, att som förkunnare också ha ätit bokrullen. I vers 17 står det också så här: lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er. Här återkommer ju tanken också på att ledaren ska stå inför sin herre och avlägga räkenskap. Inte inför människor. Inte inför människors tyckanden eller bedömningar. Sen är ju det här ordet lydnad. Det är ju inget inord direkt idag. Det är ganska kontroversiellt och det handlar ju inte om blind lydnad. Alltså lydnaden förutsätter ju en sund och riktig förkunnelse i enlighet med ordet. Paulus kan ju kräva det, om jag nu då får använda det efter ordet. För eftersom han har det han har förkunnat och det han har blivit tillsagd att förkunna, han har varit lydig mot den himmelska visionen. Det är ju ingen lydnad egentligen emot Paulus utan mot det ord som Gud vill förmedla. Så att det är ju så att förkunnaren och tjänstegåvorna så har till uppgift att vaka över själarna. I och med det fjärde kapitlets slut här så avslutar vi ju då den första huvuddelen i första Korintierbrevet, som har haft egentligen ett, bortsett från hälsningen i början och tacksägelsen, så har det haft ett gemensamt tema. Det har varit att fastslå vad verklig vishet är. Och frågan är ju då, så att säga, måste en kristen vara lyckad och stark i världslig mening? Det är ju så att korset och korsets teologi utmanar ju vår syn på vår tids ideal av vad som är lycka och vad som är att vara lyckad och vad det är som vad välmående innebär. Är vi bara ute efter att må så bra som möjligt i den här världen, att det ska så att säga vara så gött att leva som möjligt, så är det väl inte att rekommendera då att bli en Jesu efterföljare, om jag spetsar till det lite. Nu tycker jag ju personligen då att ett liv i Jesu efterföljelse alltid och under alla omständigheter är att rekommendera. Men har du bara som mål att bli ansedd och berömd och accepterad och med i den här världens innegäng, så tror jag då att då får man nog försöka hålla sig borta från en korsfäst och förkastad snickarson från Nasaret. Men kristen tro är ju inget kortsiktigt lyckopiller som räddar oss undan från alla möjliga svårigheter och problem. Utan korset visar ju i själva verket att den svaghet och den bräcklighet som vi ju många gånger själva bara vill fly ifrån och sky, va, så kan ju det vara också den plats där Gud får uppenbara sin styrka och sin närvaro på ett mäktigt sätt. Ja, nästa gång så ska vi börja med det femte kapitlet. Och i och med det femte kapitlets början så går ju brevet över till att behandla lite mer specifika synder i församlingen. Sånt som har kommit Paulus till del via muntlig rapport. Vi vet ju att Paulus har fått besök ifrån församlingen till Efesos. Och han har fått veta vissa saker. Så i kapitel 5 och kapitel 6 så handlar det just om det som han har fått berättat för sig. Och sen så kommer han ifrån kapitel 7 och framåt besvara frågor som har skrivits ner i ett brev som de också har fört med sig när de har kommit till Paulus i Korint. Eller Paulus i Efesos, ska jag säga. Men det återkommer vi till framöver. På återhörande, och ha det nu så gott fortsättningen av denna dag.